Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, ett av Sveriges största företag, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan som vi spelar in fredagen den 30 maj. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna att lyssna. Håkan Samuelsson, välkommen till lördagsintervjun.
Tack.
Du var vd för Volvo Cars i 10 år mellan 2012 och 2022 och gjorde en för många ganska oväntad comeback som vd i april. Varför ville du återvända?
Ja, det var väl lite oväntat även för mig, får jag väl erkänna. Ja, det händer ju mycket i branschen, mycket problem som kommer på, så jag fick frågan om jag kunde komma tillbaks och ta upp jobbet som jag hade slutat 3 år sedan, och det vill jag gärna. För jag tycker det är väldigt roligt naturligtvis. Jag tycker om företaget. Om man varit där 10 år känner man ju speciellt för det.
Ja, en veckans stora händelse var ju de här stora neddragningarna. 3000 tjänster ska bort, omkring 2000 anställda och konsulter i Sverige får lämna Volvo Cars. Vad är skälet att ni gör detta?
Det är ju dels så tror jag det är 1000 konsulter och sen 2000 anställda, varav 1200 i Sverige. Men anledningen är naturligtvis, ett kan man ju se som en kostnadsreduktion. Vi har dragit på oss mycket kostnader sista åren, och det är naturligtvis smärtsamt för dem nu som får lämna, men det är någonting som är nödvändigt, för vi vill också undvika att göra det här var tredje, fjärde år, utan vi vill nu göra en anpassning till en mer hållbar organisation. Så bygga en organisation med runt 3000 mindre medarbetare, och det är då ungefär där vi var 2021. Alltså det, så i det avseendet är det en mer återgång till ett mer hållbar nivå.
Det är ju svåra tider. Kan det bli fler varsel under din tid som vd? Det är ju sagt att du ska vara i 2 år.
Ja. Nej, det är ingenting som vi ser nu, och dessutom kan man säga att det är något som vi verkligen inte vill göra, utan det här ska vi nu göra ordentligt, som bygga en organisation som är mer effektiv. Mer ansvar till medarbetare och ta större jobb. Men sen tror jag vi också får hålla igen nu med nya anställningar. I alla fall det här året ut, säkert framåt, för att ha en ytterligare mer naturlig avgång. Men inga varsel.
Vilket är ditt budskap då till de som förlorar sina jobb nu?
Ja, det är svårt att säga något annat än att det är naturligtvis tråkigt för dem. Utan de har ju då fått säkert en stor erfarenhet på Volvo som kommer att vara värdefullt om när de går vidare. Men för oss handlar det om att tänka på företagets konkurrenskraft framför allt.
Det finns ju många samverkande faktorer till att det är en tuff tid i bilbranschen. En av de sakerna är ju tullarna. I vilken mån är det här en konsekvens, skulle du säga, av alltså varslet, en konsekvens av president Trumps politiska beslut?
Nej, där skulle jag vilja säga att det finns ingen koppling överhuvudtaget, för den neddragning vi gör är nu också på kontorssidan. Så jag menar, det är ju ingen neddragning överhuvudtaget på produktion, utan det är någonting annat, skulle jag säga. Och tullarna också accelererar väl en utveckling som vi har hållit på med i en längre tid. Alltså en regionalisering. Kina blir mer självständigt, och även USA kommer att bli mer självständigt med där man gör egna bilar. Man producerar bilarna själv. Det är en trend som har pågått, och nu går det fortare med tullarna.
Ja, en sak du har talat om nu när det gäller att få ner kostnaderna för Volvo Cars, det är ju det här. Så Volvo Cars har ju en kinesisk storägare, Geely Holdings, som då leds av grundaren, affärsmannen Li Shufu. Du har ju då talat om ett fördjupat samarbete med Geely-gruppen som ett sätt att få ner, de har ju en rad bilvarumärken, att få ner kostnaderna. Mm. Vad kan du berätta om det samarbetet? Hur nära ska Volvo samarbeta med kineserna?
Jag tror det, vi kommer ju samarbeta med olika bilmärken inom gruppen. Och det var ju framförallt när det gäller de mekaniska komponenter i en bil. Där det finns stora skalfördelar. För oss Volvo är ganska små. Och vi har en stor fördel om vi kan använda samma komponenter och system som Geely använder. Och dessutom kommer vi kunna göra vissa bilmodeller, mindre bilmodeller på plattformar som är utvecklade av Geely från början. Det är något som har gjorts sedan länge. EX30, vår minsta bil, är exempel gjord på en sån plattform för att få den på en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Mm. Så egentligen inget nytt, men självklart har vi en unik möjlighet att jobba mer, titta in på fler saker. För vi måste kunna göra elektroniken och mjukvaran absolut själva, för där kommer det vara begränsade möjligheter till samordning.
Ja, vi ska återkomma till det där med mjukvaran, vad det innebär på en världsmarknad. Men alltså, vi har haft, Dagens Industri har nyligen skrivit om att Geely har planer på att flytta stora delar av utvecklingen av nya bilar och plattformar till Kina. Att det då skulle finnas en risk att Volvo i Sverige alltså skulle förlora möjligheten att utveckla bilar från grunden. Hur kommenterar du det?
Nej, det är en unik möjlighet som Volvo har idag att kunna bygga bilar från grunden. Det är faktiskt inte så många länder i Europa som har det. Det är i Tyskland och i Sverige och i Italien och Frankrike. Så det är någonting som vi ska vara väldigt rädda om. Däremot så ser jag inte att man äventyrar det om man använder komponenter och system som är gemensamma mellan olika bilmärken inom Geely-gruppen.
Men finns det en sån strukturell risk att makten över de stora plattformarna, den utvecklingskompetens, försvinner från Sverige och flyttas till Geely?
Inte på grund av några beslut, utan det enda som kan äventyra förmågan att utveckla bilar i Göteborg är då konkurrens. Vi måste naturligtvis vara lika bra som konkurrenterna, helst bättre. Så det är det som är utmaningen, att fortsätta göra bra bilar. Det är det som kommer att avgöra hur stor utvecklingssidan kommer att vara i Göteborg på sikt.
Ja, vi har ju sett här att Volvo har ju haft problem med att få fram egna avancerade plattformar. Den här stora elsuven EX90 har till exempel blivit försenad en del. Är det så att kineserna gör sånt här bättre och billigare än vad man kan i Sverige idag?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå, utan det som vi gör i EX90, det är att gå till ett nytt koncept med, istället för att decentralisera det kanske ett hundratal elektronikenheter i en bil, går man till en mer central dator. Och det är någonting som hela branschen kommer att gå till. Och Volvo är väl en av de första där, och det är ett jättestort steg. Och det är väl också något som vi gör inom Volvo som ännu inte har skett på de kinesiska plattformarna.
Alltså, Geely-gruppen, Li Shufu-ägaren, har ju slagit fast en långsiktig strategi för gruppen. Det här kallas då för Taizhou-deklarationen efter Lis hemstad. Det handlar då om mer djupare samverkan, mindre intern konkurrens mellan Geely-gruppens olika bilvarumärken. Det är ju många. Det är Geely, Polestar, Zeekr, Lotus. Mm. Mm. Alltså, hur skulle du säga att Volvo Cars ställning är i Geely-gruppen?
Väldigt stark. Det är mycket av den teknologi som har byggts upp inom Geely-gruppen kommer ursprungligen från Volvo. Märken som Polestar har ju också grundats och byggts upp av Volvo. Även Lynk & Co har ju faktiskt utvecklats i Göteborg i ett bolag som heter Seft, och också utvecklat tillsammans med Volvo. Så jag tror vi har bidragit till teknologi. Geely har gett oss en ägarstabilitet plus tillgången till den stora kinesiska marknaden. Så det är väl det i stort som har varit för- och nackdelar med Volvo.
Fast nu talar du ju om det förflutna. Mm. Kineserna blir ju bättre och bättre på ett väldigt snabbt vis ändå. Mm. Alltså, vad tror du om den framtida ställningen då i den här expanderande Geely-gruppen?
Ja, i framtiden tror jag att det är precis som du säger, det är en mer balanserad där man kan lära av varann. Och kineserna har ju lärt sig göra bilar under de senaste 15 åren. Och nu börjar man göra elbilar som är minst lika bra eller till och med konkurrenskraftigare än europeiska elbilar. Och nu är det ju nästa steg. Nu kan vi lära oss av varann. ta fram bättre och billigare batterier, lära oss när det gäller elbilar. Men framförallt så gäller det för oss att vara ledande när det gäller mjukvaruutveckling. Det är någonting som vi aldrig kan få synergieffekter på. Mm.
Volvos affärer handlar ju inte bara om den här typen av företagsekonomiska aspekter, utan det finns ju också politik i väldigt stor utsträckning. Vi befinner oss i ett mycket svårnavigerat geopolitiskt skifte. Alltså, vilka är de politiska riskerna för Volvo när det gäller att fördjupa samarbetet med kinesiska bolag just nu?
Jag vet, politiska risker, det finns ju restriktioner när det gäller teknologi. Alltså teknologiska komponenter kommer man nog att räkna med att det kommer inte vara fri tillgång till att skicka från Kina till Europa eller tvärtom. Mjukvara kommer också behöva utvecklas speciellt. Så det är ju något som man måste förhålla sig till. Och sen har vi också, om man räknar politiska risker, där man får räkna med att det kommer att finnas tullar. Så alltså en framtid med helt tullfrihet mellan USA och Europa och Europa och Kina, det tror jag är något som vi får räkna med att det kommer inte att komma tillbaka till den. Utan vi går i en mer regionaliserad värld med teknologirestriktioner. Det är väl det jag ser kommer att hända.
Det finns ju de bredare politiska riskerna kanske också. Till exempel då att Kina stöder Rysslands krig i Ukraina, riktar regelbundna hot mot Taiwan. Alltså vilka affärsrisker finns det med att göra affär i ett land med en sån politik?
Nej, det kan man ju alltid spekulera om. Det kan ju komma in situationer där det förs in sanktioner mot Kina till exempel, och då måste vi förhålla oss till dem. Jag ser däremot inte att vi har en större risk än alla andra europeiska bilföretag som säljer bilar i Kina. Så i det avseendet tror jag att...
Volvo har ju ett kinesiskt ägande också, det spelar väl roll?
Ja, jag vet inte om det spelar någon roll egentligen i en sån situation där vi skulle få stora restriktioner eller politiska sanktioner. Det kommer ju drabba alla som säljer bilar i Kina. När det gäller ägandet tror jag också man ska ha klart för sig att okej, vi har en stor kinesisk ägare tidigare, den stora amerikanska ägaren var ändå större. Men bolaget är ju faktiskt, skulle jag beteckna, som ett svenskt bolag. Huvudkontor i Göteborg, har en lång historia i Sverige och följer, noterat på Stockholmsbörsen och följer alla de governance regler som det innebär. Så jag tycker vi är väldigt ett svenskt bolag.
Ja, samtidigt så är det ju tyvärr inte ni som avgör det här hur ni ska betraktas. Det handlar också mycket om hur Volvo Cars ses i amerikanska ögon. Alltså hur ska Volvo Cars då undgå att klassas som ett kinesiskt bolag i amerikanska ögon när det är liksom nästan 80% kinesiskt ägande och allt fler kinesiska komponenter i bilarna?
Nej, alltså det kommer ju finnas vissa regler som gäller uppkopplade bilar i USA från en viss årsmodell här framöver. Och då kommer man säkert att titta extra mycket på de som ägs av Kina. Men det är ju inte bara ägarandelen som kommer att avgöra det, utan man kommer ju titta på framför allt hur ser kunddata, är det skyddat, kommer det kunna läcka ut det som bilar samlar in. Det är väl ett område som man måste visa att det inte sker, alltså uppkopplade bilar. Det måste även tyska konkurrenter visa. Sen gäller det också att visa att vi är ett börsnoterat bolag där vi finns governance principer som vi följer, att det finns fristående styrelsemedlemmar och ingen möjlighet för en huvudägare att ta direkt beslut in i bolaget. Sånt tror jag är väldigt viktigt också att visa. Men i slutändan ser jag ingen fara att Volvo inte ska fortsätta sin verksamhet i USA som man har haft sedan 1955, tror jag.
Ja, men ska vi ta det där med det du nämnde, den här mjukvaran. Alltså det kommer ju, det är ju en uppmärksammad ny lag som stiftades i januari från handelsdepartementet i USA. Det var ett av Joe Biden-administrationens sista beslut. Det är ju då ett slags, ja, det är ju ett kommande förbud helt enkelt mot kinesisk mjukvara i nya uppkopplade bilar i USA. Och det här ska då gälla från årsmodell 2027. Och kinesisk teknik finns ju i Volvos bilar. Vad innebär detta?
Ja, det innebär att kinesiska strategiska komponenter, alltså halvledarkomponenter, kommer inte kunna användas. Inte heller kinesisk utvecklad mjukvara för uppkopplade bilar. Våra bilar innehåller inga sådana komponenter eftersom, skulle jag påstå, vi har inte mer kinesiska komponenter än tyska bilar. Och definitivt inte inom de system som nu är berörda, det vill säga det som står för själva uppkopplingen. Och mjukvaran, det är väl, kan ha några sådana komponenter i vissa bilar, då måste vi ta bort dem. Men det är ingen som på något sätt är mer kritisk för oss än för någon annan konkurrent.
Det här blir ju en, det kommer ju bli liksom juridiska och tekniska bedömningar här. Mm. Alltså i januari så gjorde ju storbanken SCB en uppmärksammad analys till aktieinvesterare av den här amerikanska lagen. Mm. Och uteslöt då inte säljförbud för Volvo i USA. Mm. Kan du utesluta ett säljförbud?
Nej, man kan aldrig utesluta någonting, men jag ser det som ytterst osannolikt, och det här är någonting som i så fall måste vara grundat på att vi använder någon form av kinesisk mjukvara, och det vet jag med säkerhet att vi inte gör, så jag är inte speciellt orolig för det faktiskt.
Mm. Känner du dig trygg med att det blir en rättvis prövning i USA kring detta?
Ja, det gör jag faktiskt, för den nivån där man avgör det här tittar man inte bara på någon ägarprocent, utan man tittar på en samlad bild av, finns det möjlighet för läckage av data? Finns det en otillbörlig möjlighet för ägaren att styra bolaget? Och sen finns det mjukvara i bilarna som är gjord i Kina. Och det, sen kommer man väga ihop allt det här och sen fattar man sitt beslut, och det görs på, tycker jag, väldigt rationella och faktamässiga grunder.
Mm. Så om vi ska sammanfatta det, hur trygg är du med att den här lagen inte kommer att betyda någonting för Volvos försäljning i USA?
Nej, jag är trygg med att vi kommer att fortsätta att driva verksamhet i USA. Man ska ju också ta med att i den här ekvationen kommer att väga in att vi har varit 70 år i USA. Vi har mer än 10 000 jobb som vi har skapat. Vi har betalat skatt i 70 år i USA.
Så jag tror... Varför tror du att det spelar roll?
Jo, det har en stor roll för mig. Det man nu kommer att titta extra på är väl nya kinesiska bilmärken som nu kommer in och vill ta marknadsandelar från amerikanska elbilsmärken. Volvo tror jag man i USA ser framförallt som ett svenskt bilmärke.
Ja, Volvo har ju tillverkning i USA, Kina, EU, och verksamheten har ju byggt på att bilar och komponenter kunnat flöda ganska fritt fram och tillbaka mellan världsdelarna. Alltså, hur måste Volvo förändras för att överleva i en värld där det kanske inte finns någon riktig global marknad längre?
Nej. Och då måste man ju anpassa sig till den situationen som alla andra globala företag. För jag tror, för att acceptera den globala tidsäran går mot sitt slut eller har redan upphört och kommer ersättas av en mer multipolär värld där Kina är en region, USA är en, Europa är en. Och då gäller det att anpassa sig till det. Nu kan man ju säga att det betyder att vi måste tillverka mer bilar lokalt. Då kan man ju säga okej, det är en viss nackdel. Vi kommer öka våra investeringskostnader, men samtidigt kommer ju få kortare leveranstider, mindre kapital uppbundet på bilar som står på båtar mellan konkurrenterna. Och det här är något som har pågått länge. Vi byggde ju en fabrik i USA, det är väl en 10 år sedan nu, det var förra gången jag var vd. Och just med samma målsättning att vi måste bygga fler bilar där vi säljer dem. Så det kommer nu att accelerera, så vi går mot den här regionaliserade världen. Då får ju globala företag också anpassa sig och ha mer en regional organisation. Det är ett av våra prioritetsområden just nu.
När det gäller den amerikanska fabriken i Charleston, jag måste bara fråga, det är någon slags produktionsstopp där exakt just nu som har pågått någon vecka. Hur går det med det?
Ja, det är några komponenter som man har brist på. Det tror jag är sådana normala stopp som brukar ske. Det då och då, utan att det, så det är ingenting som jag är orolig för, utan det måste lösas. Det är orolig för ju mer att vi behöver en större kapacitetsutnyttjande för fabriken.
Ja, ni använder, men det är ungefär 125 000 bilar om året ni skulle kunna. Mm. Varför kommer ni inte upp i det?
Nej, vi har bara två bilmodeller. Vi hade tre, vi gjorde en mindre sedan, men sedanmodeller sjunker i försäljning. Och sen har vi fört in två helt elektriska bilar som inte ännu är fullt ute på marknaden. Dels är det Polestars tredje modell och sen är den här stora Volvo EX90 som görs i Amerika för Europa också. Så de modellerna måste ju upp nu, rampas upp, men det kommer inte vara tillräckligt, utan vi tittar på nu för in ytterligare en bilmodell för att kunna utnyttja fabriken,
ja,
fullt ut.
Det där har ni ju pratat om. Mm. Vad, kan du säga något om vilken modell det blir?
Nej, jag kan säga att det kommer bli en bilmodell som säljer väldigt bra i stora volymer i USA. Så det är troligtvis, eller det kommer inte att vara en ren elbil, för de har vi redan två. Utan det måste vara en mer konventionell bil och en så kallad plug-in hybrid som är rätt storlek och prissegment för att verkligen ge ett rejält tillskott volymmässigt.
Sen har vi ju då det här med tullarna. Så den här veckan så skulle ju EU, eller USA skulle införa 50-procentiga tullar mot EU 1 juni. Och nu meddelade president Trump, ja, uppskjutet till 9 juli. Mm. Alltså vad får det för konsekvenser för Volvo om Trump gör som han säger och inför de här tullarna om 40 dagar?
Jag är nästan tröttna på att spekulera om det, för det är så nya beslut. Men bilarna är faktiskt inte så mycket fram och tillbaka, så det som senast hände berör inte bilarna, utan vi hade 2,5%, det ska man också komma ihåg. In i USA var 2,5%, in i det frihandelsvänliga Europa har det varit 10% faktiskt de senaste årtiondena. Så det är väl det som tycker jag amerikanerna har väl en viss poäng. Och nu har man hissat upp det till 25 on top på det, så nu är det på 27,5% in i USA och Europa har väl kvar sina 10. Så är det, jag tror det som man behöver tycka inte vara.
Ja, men det här är ju ändå något du behöver fatta beslut. Alltså, sista dagarna har vi också sett de här juridiska turerna kring tullarna. Mm. De stoppades av en domstol och så var en annan domstol som slog på tullarna igen. Mm. Alltså, hur är det att vara koncernchef i ett stort exportbolag i en sån här tid?
Ja, men de tullarna som nu har förts in, det var de här svepande generella tullarna som fördes in med motiveringen nationellt nödläge eller något sånt. Man såg handelsunderskottet som ett sånt. Men biltullarna har aldrig berörts av det. Där fördes det in 25% extra och så har det varit och det är det fortfarande. Så den tullsatsen måste sänkas till någon mer rimlig nivå, förhoppningsvis genom någon form av bilateralt avtal mellan USA och EU. Jag vet, sådana förhandlingar pågår. Ja. Så skulle ändå vara rätt så optimistisk att vi kommer komma fram till något där, men bilar som ska importeras, vi kan ju fortfarande inte göra alla i USA, de kommer ju bli dyrare för amerikanska konsumenter. Det är helt klart.
Det här är ju då politiska beslut som Volvo inte kan råda över. Alltså, hur skulle du till exempel vilja att den svenska regeringen agerade i det här läget?
Ja, jag tycker de ska prata med Europa som egentligen är ansvariga för alla tullfrågor och verka för ändå en form av rimlig tullöverenskommelse när det gäller bilar. Det är det jag kan uttala mig om, mellan USA och Europa, som är rättvis och som innebär lägre tullar än 27,5% in i Europa. För vi är stora exportörer av bilar, så vi har ju självklart.
Men vad har du för medskick till EU-kommissionen som ju sköter handelsförhandlingar?
Att bilexport är otroligt viktigt för Sverige och för Tyskland, det är de stora exportländerna. Och att vi skulle gärna vilja se en överenskommelse om biltullar som är rättvis i båda riktningarna. Det tror jag är viktigt, men vissa bilar måste vi alltid importera, men jag tror vi ska minska den andelen genom att tillverka mer lokalt. Det är väl det vi gör för att anpassa oss till den här situationen.
Mm. Det här är Ekots lördagsintervju med Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Det här är ju en industri, bilindustrin, som påverkas av politik en hel del. Ett annat exempel på det är ju de här nya spelreglerna, den här lättnaden för utsläppsmålen för bilindustrin som EU-kommissionen införde i mars. Det var ju då hårt tryck från flera europeiska regeringar och europeiska biltillverkare som då inte klarat att nå målen. Och det har ju Volvo faktiskt gjort. Och din företrädare som vd Jim Rowan var mycket kritisk och besviken över detta. Vad tycker du?
Ja, jag håller med honom helt i det avseendet. Och förra gången jag var vd så var ju vi faktiskt drivande och en av de få biltillverkarna som var positiva till en övergång 2035 till ren eldrift. Och det gjorde vi ju egentligen med det syftet att det skulle stärka bilindustrin. För om vi får en tydlighet, det är tydlighet som räknas. Om bilindustrin tror att ja, de där reglerna kanske kommer att komma lite senare eller man kan kringgå dem på något sätt, då satsar man inte framåt. Och gör man inte det och bygger upp en riktig hemmamarknad för elbilar så kommer man få problem med den globala konkurrensen. Så därför tyckte jag att det var bra faktiskt att ha en sån tydlighet. Precis som jag haft tidigare med säkerhetsbälten och alla möjliga system som då kommer in tack vare en lagstiftning.
Ja, men att det nu har släppts, att Volvo gjorde investeringar för att nå utsläppsmålen och sen nådde man dem och sen så säger EU-kommissionen, nej, det här kan vi lätta på några år till.
Ja, det är en stor nackdel. Och eftersom man då har en stor andel elbilar innebär ju också att man kan sälja så kallade utsläppsrätter och så vidare till de som är mindre snabba med omställningen. Och det är väldigt bra, för då kan ju de pengarna användas för att utveckla elbilar istället för att subventionera fortsatt försäljning av bensinbilar.
Ja, det är väl inga småsummor som man kan Volvo hade kunnat tjäna på de där utsläppsrätterna?
Nej, men det är ju inte heller något av primära målen med elektrifieringen, utan det har ju varit att gå från en relativt liten bensinmotortillverkare till en stor ledande elbilstillverkare. Så vi vill utnyttja det här teknologiskiftet för att ge Volvo en helt annan position på bilmarknaden. Det är det som är viktigt.
Den brittiska tidningen The Guardian frågade dig en gång i en intervju 2022 vilket som var ditt största misstag i karriären, och då svarade du så här: att inte ha förstått tillräckligt tidigt att elbilstillverkare måste ha en egen tillgång på batterier. Mm-hmm. Hur ser det ut nu med den saken för Volvo Cars?
Jag håller med om jag glömt bort det jag sagt. Det, men det är ju faktiskt korrekt. För om man tittar i den gamla världen, att vara en biltillverkare och sen köpa motorer och allting och bara skruva ihop det, det är inget framgångskoncept. Utan då var det väldigt viktigt att ha en egen motor med låg förbrukning, bra kvalitet och så vidare. Det är väldigt svårt att köpa in den. Och i framtiden tror jag, om man tittar på en elbil, ska ha tillräcklig räckvidd, kunna ladda snabbt. Det kommer att vara väldigt viktiga saker som kunder titta på när man väljer bilmärke. Och att vara bra i det avseendet tror jag blir väldigt svårt om man ser batterier som något man bara köper in som någon råvara från billigaste leverantör.
Ja, det finns ju en planerad batterifabrik i Torslanda nära Volvos anläggningar. Den drog ju ni igång tillsammans med Northvolt och bolaget bakom fabriken Novo Energy kontrollerar ni numera ensamma efter Northvolts konkurs. Och själva byggnaderna är ju snart klara. Mm. Vad händer med den batterifabriken?
Så tanken med det var egentligen att vi ville ha en egen batterifabrik, precis som jag sa då. Och sen behöver man ju då någon form av teknologi. För oss är det här att börja från noll i princip. Och då valde vi Northvolt som var den partnern som var öppen för ett sånt väldigt öppet samarbete och liksom gå in på nästa nivå eller nästa generations bilbatterier och utveckla dem tillsammans för att sen lära sig mer och mer i det här Novo-bolaget. Så jag tror att den grundidén har inte jag släppt, utan skulle gärna vilja se ändå. Volvo behöver batteritillverkning i Europa, speciellt då med hänsyn till handelsrestriktioner. Så jag menar att importera dem från Kina kanske inte kommer att vara gångbart.
Och hur nära är ni att hitta en ny bra partner då?
Ja, det är ju den stora frågan. Vi behöver en teknologipartner och även naturligtvis någon att dela kapacitetsresursen med när det gäller investeringar. Och då har vi faktiskt en möjlighet igen att inte se för ensidigt på kinesisk teknologi. För det här är väl ett område, om man säger att när det gäller handelstullar kanske man skulle vara lite mer pragmatisk och göra en överenskommelse med amerikanerna. Men när det gäller restriktioner för kinesisk batteriteknologi ser jag ingen anledning för Europa att vara alltför restriktiv för det.
Så en kinesisk partner är inte uteslutet?
Nej, tycker jag. Kinesisk teknologipartner för batteriteknologi är nog ganska trolig, för det finns faktiskt väldigt få andra utanför Kina som har det. Så vill vi bygga upp den här kunnandet i Europa, så tror jag att det är kinesiska partner vi ska ta in. Och där har vi då en unik möjlighet att hitta ett sådant samarbete. Mm.
Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars. Tack för att få med Ekots lördagsintervju.
Tack.
I studion nu, Viktor Jensen som är ekonomireporter på Ekot, specialiserad på fordonsindustrin. Vad var det mest intressanta du hörde i den här intervjun?
Ja, men jag tycker det han sa i slutet var det som var mest nytt, nämligen att man tittar på kinesiskt samarbete för batterier då istället för konkursade Northvolt, och att man där då är intresserad av att ha ett teknologisamarbete med någon kinesisk batteritillverkare då i Göteborg, att det då skulle kunna bidra till att det kan bli produktion i den här stora batterifabriken som just nu byggs i Göteborg, där framtiden fortfarande är lite osäker eftersom ingenting är klart. Och tanken var ju att man skulle samarbeta med Northvolt, men efter konkursen nu då så är man på jakt efter någon ny partner. Hittar man inte det, ja då kan det bli svårt att tillverka batterier i Göteborg. Så det här är en fråga som kan påverka väldigt många arbetstillfällen framöver i Göteborg. Men jag tyckte det var intressant det han sa där, att man vill ta in någon kinesisk partner. Det är mer än vad man har sagt tidigare, men samtidigt så verkar det då inte pågå några förhandlingar just nu liksom konkret, men ändå en sondering utav trängen så att säga, och ett fokus mot Kina som ju ligger väldigt långt fram när det kommer till batterier.
Mm. I övrigt, någonting du fastnade för?
Ja, men det är ju mycket tal om det här med geopolitik, och det är ju en fråga som Volvo behöver navigera igenom. Alltså man har ju en avvägning mellan företagsekonomiska hänsyn, till exempel då i samarbetet med kinesiska Geely, där det finns företagsekonomiska fördelar att samarbeta mer. Man kan få ner kostnader till exempel. Samtidigt måste man väga det mot de geopolitiska riskerna och vilka risker det finns med att kopplas närmare ihop med Kina. Och det blir liksom en balansgång här där man liksom får ta sig fram och försöka då att hitta den rätta vägen att gå. Så det kan man ju säga, det är också en sak som jag tycker är intressant, och att han också då kopplat till det ändå är trygg med att Volvo kommer kunna sälja bilar fortsatt i USA framöver.
Ja, där fanns det ju det här med en ny lag kring kinesisk mjukvara som förbjuder nya bilar i USA framöver.
Precis, men det här ändå säger att han är trygg med att de kommer att klara alla de krav som finns så att man kan fortsätta sälja bilar där. Annars har ju det varit ett ämne som har diskuterats en hel del kring Volvo de senaste månaderna.
Vad är annars viktigt att hålla koll på framöver vad gäller Volvo?
Jag skulle säga att det är en väldigt utmanande tid just nu, och det syns på flera olika sätt. Dels det vi har pratat om nu, men också försäljningsmässigt. Volvo säljer färre bilar än vad man gjorde i fjol, och då är frågan hur kommer det här utvecklas framöver? Kommer man liksom få fart på försäljningen igen, eller kommer det gå ännu sämre? Det kan ju påverka till exempel produktionstakten i fabriken i Torslanda i Göteborg. Om man säljer färre bilar så kan man behöva minska produktionen, vilket skulle kunna leda till personalneddragningar. Men än så länge är man ju inte där, men det är en sak att hålla koll på. Hur kommer det att gå med försäljningen framöver? Och sen givetvis, kan man konkurrera på elbilsidan framöver på lite längre sikt? För där ökar ju konkurrensen enormt, framförallt ifrån Kina och kinesiska elbilspelare. Så att det är också en stor fråga, men på lite längre sikt.
Mm. Men när det gäller i europeiska sammanhang så får man väl ändå säga att Volvo ligger rätt bra till när det gäller just elbilar.
Ja, det gör man. Alltså elbilsförsäljningsmässigt och så ligger Volvo bra till. Och som ni pratade om i intervjun också så har ju de klarat de utsläppsmål och överpresterat mot utsläppsmålen som EU har satt. Så på elbilsidan i Europa går det bra för Volvo. Men i Kina är det en annan sak. Där är det en sån oerhört hård konkurrens. Det är också prispress. Det är talas om priskrig. Att det är väldigt många som försöker sälja elbilar i Kina. Det finns väldigt många konkurrenter, så där är det en väldigt tuff marknad.
Tack så mycket, Viktor Jensen, som är ekonomireporter på Ekot. Producent för det här programmet var Stina Fischer, teknik Lotta Linderar. Nästa vecka i lördagsintervjun så är utrikesminister Maria Malmer Stenegard gäst hos oss. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.